Så Guds frid på er allesammans. Det var härligt att höra. Tack för det, vilken start. Christian Larsson heter jag, medlem i den här församlingen. Titt som tätt så predikar jag här uppe. Då brukar jag ha särkar på mig, lösskägg och hattar och allt möjligt. Idag tänkte jag överraska, predika som vanligt folk. Så får vi se. Ett kristet liv är mitt tema och... Det är så, idag vill jag verkligen inte lägga sten på börda, vänner. Jag vill skapa en Jesuslängtan. Så att om det uppfattas på annat sätt, jag är ganska ödmjuk för rollen att stå här och predika Guds ord. Men det är min längtan idag, att ni ska få en Jesuslängtan. Så är det med det. Kristet liv, vad är det? Ja... Jag har hört alla möjliga varianter. Vi kan ta nästa bild. Det är tråkigt, det är falskt, det är oviktigt, har jag mötts utav. Men så är det inte. Utan nästa bild talar om vad det handlar om. Det är att följa vägen, det är att se sanningen och det är att leva livet. Och de här orden är ju faktiskt en beskrivning på Jesus Kristus, vår frälsare själv. Vägen, sanningen och livet. Vi ska läsa det, ett av Guds orden som visar detta. Johannes 14, 4-7. Jag har en bibel där framme, men jag gör som ni, jag läser på väggen. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Och vart jag går vet ni. Det är ju Jesus som säger detta till sina lärjungar. Och vägen vet ni. Thomas sa till honom: Herre, vi vet inte vart du går. Så hur kan vi veta vägen? Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni hade känt mig så hade ni också känt min fader. Från och med nu känner ni honom och har sett honom. Ja, det här med vägen, själva ordet tycker jag är lite spännande. Vet ni om det? Jag har nog sagt det en gång tidigare också, att ni kan ju läsa på flera ställen i evangelierna att de första kristna kallades för vägen. Vägens folk. Och vi kan läsa det stället där också, jag tror du har det nästa text. Det är ju när Paulus går till Damaskus, när han då får sitt möte med Jesus. Och det samtalade vi om på familjegudstjänsten för ett par, tre veckor sedan. Hur Saul då blev omvänd. Saul som nu ännu, det är apostlarna 9:2. Saul som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Jag tycker det är nästan lite konstigt. Jag vet ingen församling, kristen församling i världen. Det kanske finns, för att jag inte mött det, som heter vägen. Det vore väl jättefint. Vi kallas för pingstvänner, det är inte fel. Men tänk att heta vägens folk. Ja, det kan ni fundera på en stund. Jag tycker det är jättefint. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Herren. Nu ska vi bryta ner detta lite grann. Vi ägnar några minuter åt vägen först. Att följa vägen. Alltså Jesus själv, han följer inte en väg. Han har skapat och han är vägen. Det är en väldig skillnad på det. Jesus pekar inte på en specifik väg. Det här är lite grann att jag kärnan i mitt budskap idag, som har kommit till mig väldigt starkt faktiskt för en vecka sedan. Att han pekar inte på en utstakad väg. Han är vägen. Det vill säga, ska du följa vägen så måste du följa Jesus. Och nu kommer en kärnpunkt i predikan. Min väg är inte Niklas väg. Och Niklas väg är inte min väg. Men båda kan vi följa Jesus. Då är vi på vägen för oss och vårt kristna liv. Vi har olika vägar, vänner. Jag kommer komma tillbaka till det ett par gånger längre fram här. Människan har ju gått vilse. Du och jag går vilse ibland. Människan är stort, det är väldigt vilset i vår värld idag. Så upplever jag det. Och det kan man göra. Vi har alltså kommit långt på väg. Vi rusar fram i våra liv. Vi rusar så fram så att vi inte stillnar oss och lugnar oss och lyssnar efter de här viskande orden ifrån den heliga ande som visar oss vilken väg som är tänkt för mig och dig. Jag hade en underbar predikan av Jörgen för 2 veckor sedan, tror jag det. Och jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på de predikan ni missar. Och den predikan måste ni gå in och lyssna på vår hemsida. Måste vara 2 veckor sedan. Där vi måste lyssna in det viskande ibland som får korrigera oss, visa oss, vägleda oss hur vi ska komma rätt. Då går det inte att rusa på. För om vi rusar på, då ser man inte den väg som... Det är för alla bilder haltar. Och liknelse, nej. Det är för ambitiöst att kalla detta för liknelse. Men för några år sedan så David Svedberg... Han är inte här idag, David, va? Eller är det? Nej, David Svedberg och jag var ute och segla. Vi älskar ju att segla. Och vi skulle ta hem Davids segelbåt ifrån Öckerö. Vi hade varit där på någon konsert och något slag. Och det var kvällning och det började mörkna. Och min bror Björn som bor på Öckerö, han är ju lots sjökapten. Och han sa, pojkar, ni bör nog åka iväg idag, även om det mörknar. För i natt blir det faktiskt ordentligt blåsigt. Det blåste redan då ordentligt. Och imorgon blir det storm. Så ska ni hem överhuvudtaget nu så får ni ge er iväg. Så vi sa, men då sticker vi. Så det var jag och David. Och vi seglade iväg och det blir ju fruktansvärt kämpigt. Och jag kanske till och med har en bild på det. Titta där, ja. Det är inte våran båt. Jag tyckte bara den var fin, den bilden. Men det var ungefär så jag kände mig när jag stod där. Jag hade inte ens handen upp sig. Jag höll i ratten. För jag fick styra ganska mycket av färden upp mot Ängeviken i nordvästra Tjörn där David har sin båtplats. Det är ganska långt då. Det är ganska många timmar och det var kolsvart och det blåste och det stod i. Och vi fick ta inomskärsleden i som har seglat på sjön som går längs kusten på Tjörn. Och det är väldigt trångt och urstigt här och det svänger och det girar och det far. Och hitta de här prickarna, det var ju ett elände. Och i denna blåsten, det blåste så pass vi kunde inte liksom känna att vi orkade inte gå utomskärs. Det var för kämpigt. Så David stod på fördäck och höll i förstaget med en ficklampa. Och lyste efter röd prick, grön prick, röd prick. Och jag stod och höll i ratten och försökte följa detta. Och så hade vi naturligtvis en plotter. Ett digitalt sjökort. Och här kommer själva poängen i det hela. Vi rusade fram så i denna kringlig, krokiga farleden. Jag vet inte, Janne vet precis var vi är någonstans nu. Men den är hemsk, den leden där. Och göra det i korsat mörker, det var faktiskt kämpigt. Men sjökortet hängde inte med riktigt. För jag girade så dit och jag svängde alltså dit. Och sen svängde jag dit. Och sjökortet varje gång blinkade till. Det tog 2 sekunder och sen kom den sanna bilden. Och sen var jag på det igen. Och så försvann bilden och så tog det 2-3 sekunder så kom den igen. Otroligt stressande. Till slut så när jag kämpade så ropade jag, David, nu får vi byta. Så då fick han att ta över och jag kände att han får ta ansvar för sin båt. Naturligtvis så skulle vi ha hejdat oss lite grann. Man kunde i alla fall gjort det. Vi kunde ha revat seglen, tagit ner alltihop, startat motorn och långsamt och fint kunnat ta oss fram där. Och det är det vi måste som människor göra ibland. Men jag och David brukar ju säga att vem minns en fegis? Så vi seglar fram och det gick bra. En lite haltande bild, men så kan det vara. Vi kan också bli väldigt vilseförda i det här när vi söker vägen, när vi söker Jesus. Nästa bibelord, 2 Petrus 2. Avfall från den rätta vägen. Det här kan hända oss och det händer. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren som har köpt dem och drar över sig själva plötsligt fördärv. Och många ska följa efter dem i deras fördärv. Och för deras skull ska sanningens väg bli smädad. Det här, på något sätt så, Guds ordet, läs Guds ord. Det hjälper oss. Det varnar oss och det leder oss. Det guidar oss. Det pekar på Kristus. Det varnar för farorna. Ta det till oss. Det här finns och det här existerar. Och det här är en verklighet vi lever. Och det här gör livet med Jesus oerhört spännande också. Du och jag kan också drabbas av katastrofer. Katastrof. Vi kan drabbas av sjukdom. Vi kanske får en cancer idag, så upptäcks. Vi kanske förlorar ett barn. Frun kanske lämnar oss. Alla dramatiska, omvälvande saker som drabbar både troende och icke-troende. I de här lägena, då är du på väg att hända. Och i Guds vilja med ditt liv. Men allt blir bara omkastat. Det är precis som en tombola. Och man vet inte, man ser inte. Det är bara ett töcken. Då måste vi hjälpas åt, vänner. Och denna församling, det är tänkt att vi ska hjälpa varandra. Vi ska stötta. Orkar jag inte själv peka och se på Jesus, lyfta blicken, så får andra göra det och bära mig. Vi måste göra detta. Det finns en bild där jag tog fram. Jag har upptäckt det att googla och så, det är ju jättekul. Och mycket fina grejer det finns. Det låter som en gammal, ja det är ju. Men vi måste hjälpas när forsen far fram och vi faller och vi, det kastas om. En annan seglingsanekdot. Jag måste få ta den. Robert, var är du min broder? Robert och Ingvar Torstensson var med mig och Gunilla och seglade för några år sedan, 3-4 år sedan. Vi seglade från Uddevalla ner till Ljungskile. Det är inte så märkvärt långt. Hyfsat väder. Och jag lät ju Robert styra. Han stod som en gammal van skeppare och höll i ratten. Vi vände om Ljungskile och for upp mot Uddevalla igen. Och få en kastvind som inte är av denna världen. Det kommer sådana här kastvindar när det är berg som står så här. Så kommer det emellan det som en riktig fönvind. Och hela båten lägger sig åt sidan så här. Och då får inte rodret tag i vattnet, som jag brukar säga. Så att styrningen tappas. Ja, ni vet ju. Eller ni vet inte, medan fina båt. Men min brotsar upp då. Och den går upp mot vinden och kastas runt. Det är helt ofarligt. Det är väldigt roligt. Men Robert står och håller ratten och förstår ingenting. Han gör absolut ingenting med att hålla ratten. Och bara åker med i tumlandet. Och sen lägger sig vinden och vi seglar på. Och vad han inte ser, att vi har vänt 180 grader. Så jag säger till Robert efter en stund. Du Robert, vet om att vi är väg mot Ljungskile igen? Är vi? Så Robert uppfattade inte i den här katastrofen, ni förstår bilden, tumultet. Han var faktiskt på väg 180 grader tillbaka mot Ljungskile utan att uppfatta det. Jag behövde hjälpa honom, jag behövde tala om. Och så fick vi svänga tillbaka på väg upp mot Uddevalla igen. Det var kul. Efter den, det var då han lade till med den där skepparkransen han har, Robert, nu. Det är väldigt klädsamt. Ja, nej. Skojar lite grann så, men jag hoppas ni förstår bilderna, även om de haltar. Är då en väg med Jesus? Eller är då Jesus en väg, ska jag säga? För han är vägen. Är då Jesus en väg som en dans på rosor? Nej, det kan vara mycket bättre. Det hade inte väntat mig. Jag går och dansar på rosor, vet jag inte ens som jag vill. Nej, men vi vet inte vad det innebär, vänner. För din väg är inte min väg. Och min väg är inte din väg. Men vi måste gå den väg som vi är tänkta med blicken på Jesus. Vägens beskaffenhet, att det är stenigt, det är mjukt, det är sandstrand, det är en bergstopp. Du faller. Det händer, vänner. Ja. Men du får ta det. Och det går jättebra om vi gör det med Jesus. Det är så många som säger till mig varför. Och jag säger därför. För det här är livet, vänner. Ibland är det fantastiskt och ibland är det ännu bättre. Nästa. Första bibelordet från Gamla testamentet. Jag brukar ju faktiskt ägna mig bara där annars. Men idag tänkte jag överraska igen. Fjärde Mosebok kapitel 6. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det här är något märkvärdigt. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Han vänder sig till dig. Då måste du vända dig till honom om du ska finna honom. Kom här nu. Det är den godaste jag hittar här nu i första raden här. Ser ni Jesus? Ja, det får du vara nu. Det funkar jättebra. Och så har han vänt sin blick mot mig, sitt ansikte mot mig, eller hur? Ja. Och då gör jag likadant. Och sen går Jesus vägen. Han är ju vägen. Då får du gå. Ja, gå en sväng. Du ska inte sätta dig, du ska gå iväg. Och jag söker honom hela tiden. Det går strålande. Nu blir det kämpigt här. Nu blir det trappor en stund. Det tog emot här nu, va? Det här blir min väg. Kan du stanna? Nu söker han mig igen med blicken. Nu vänder jag mig ifrån Jesus. Så går han. Är det okej eller? Går jag nära? Det är inte lätt. Och det är nu jag börjar fråga. Kan jag gå här? Är det här rätt väg för mig? Är det fel? Kan jag inte gå? Men det gick ju du förut. Det måste jag väl kunna gå på mattan. Får inte jag, ska inte göra det. Och jag får alla frågor. Tack så hemskt mycket. Väldigt bra. Ja, vi får frågorna. Kan jag göra det som kristen? Kan jag göra det? Och jag säger inte vet jag. Jag ska inte gå på den mattan. Men det kanske du ska göra. Frågar vi oss hela tiden. Kan jag göra? Får jag göra detta i det kristna livet? Så har vi fel fokus. Vi står inte vända mot Jesus. Vi ser inte hans ansikte. För då blir frågan irrelevant. Då går vi dit han går. Då är det helt rätt att gå på röda mattan. Det gillar jag. Om blicken på Jesus visar mig det. Det finns väldigt mycket svåra bibelställen. Har du koll på klockan eller? Han lovar mig att se det konstigt ut i ansiktet när jag håller på för länge. Men jag tar en bra stund till faktiskt. Är det okej? Okay? Bra. Det finns många svåra bibelord i Bibeln. Det tror jag de flesta av er hänger med på. Och ett av de svåra bibelställena, det handlar om det här att ta sitt kors på sig. Det har jag brutit väldigt mycket med, brutit i det ordet och tyckte det var jobbigt. Vad är detta med att ta sitt kors på sig? Då ska jag faktiskt hedra två män. Det här är den första, Bertil Olingdahl. En underbar förkunnare, pastor, död sedan några år tillbaka i himlen. Men är den som har betytt mest för mig och min vägledning i mitt andliga liv. Han tjänade här i den här kyrkan för drygt 25 år sedan och vi ägnade mycket tid tillsammans. Han gav mig som relativt ung då i alla fall väldigt mycket tid och tankar. Och det har betytt enormt mycket för mig. Jag sa till Bertil Olingdahl, ganska festligt Monica, du sa i fredags att eran gamla katt nu var liten hette Bertil Olingdahl. Det tycker jag är lite roligt. Var det inte så? Ja, en fågel var det. Ännu värre. Bertil och jag sa till Bertil, vad betyder detta med att ta sitt kors på sig, Bertil? Tror du han svara? Nej. Han gjorde aldrig det. Han var helt hopplös mot mig. Ja, så gjorde han. Åh, ja. Och så gav han mig några hintar, några bibelord. Och så han, går nu hem och läs. Så tog det en vecka, så satt jag med Bertil igen och så sa jag, du Bertil, hjälp mig nu. Jag får inte ordning på det här. Och så frågade han, vad du kommer fram till? Ja, det här och det här. Jag tyckte att jag hade hittat några spår som jag tyckte kände. Så jag var inne på det, för jag har läst många bibelutläggningar och kommentarer. Och det står väldigt mycket där om prövningar och att vi ska vara förberedda för prövningar och så. Det må hända att det ligger någonting med att ta sig kors på, men jag fick inte frid över det. Nej, sa han. Och så guidade han mig lite mera. Och så sa han, sluta nu Bertil, sa jag. Hjälp mig. Nej, nu har du fått tillräckligt för idag. Och så var det att gå hem igen. Och sen då så la jag fram vad jag kom fram till. Och då gjorde han så här som han alltid gjorde. Så här, bra, bra. Så skrynklade han ihop hela sitt ansikte och så slog han ihop fingrarna så här. Han var ju underbar, Bertil. Och vi sa det tillsammans, alltså Bertil och jag, att ta sitt kors, det är leva det liv som är utstakat för oss i gemenskap med Herren. Det är kors som vi tänker på, det är Kristi kors. Jesus fick ju fysiskt bära ett kors upp till Golgata och den väg han fick gå, den var ju kämpig på slutet. Men det var ju en segerns väg. Det var ju en fantastisk, det var ju frälsning för hela världen. Så den vägen var ju helt underbar. Men vi blir ju så belastade i sinnet av ordet att bära ett kors. Men det här är egentligen att hitta den väg som du är tänkt att vandra och ha Jesu blick för ögonen. Det gillade han. Och det är därför jag känner förtröstan. Det finns en till gammal far. Det där är min mormor och morfar. Det ser ut som han är lite begravningsklädd, men han hade den här kostymen. Det var på vårt bröllop, Gunilla och mitt bröllop. Han var 91 år där. Älskade mormor och morfar. Morfar är den som har betytt, ja, på olika andra sätt då, också oerhört mycket för mig. Han var fiskare hela sitt liv, men också samhällsbyggare, både politiskt och massa andra sammanhang, och framförallt församlingsbyggare på Donsyet, vår södra skärgård. Han hade ett uttryck, han sa ganska ofta, relativt, jag hörde det flera gånger, jag är nöjd med min lott. Det är alltså inte en lotterilott vi pratar om, utan det kommer ifrån fisket. När du är ny som fiskare, då får du en halv lott. Sen när du har jobbat ett år eller så och förtjänar full ersättning, då får du en hel lott. Båten i sig kanske får två lotter för att ha bränsle och underhåll och så vidare. Det är så det alltid varit på fisket. Och så får man en lott. Du får din del av livet. Och det här är en fiskares sätt att säga, jag är nöjd med det kors jag har fått bära. Jag är nöjd med det liv med Jesus jag har fått levt. och fått vara till oerhört stor välsignelse. Det är inte lätt alltid för unga människor att tala till unga människor, men det är oftast det vi gör. Men det gamla som kanske har levt på vägen i 60, 70, 80 år, det är rätt starkt att prata med dem. Det blir rätt så trovärdigt. Nu lämnar vi vägen så går vi till sanningen. Vi säger ju så här, var och en blir salig på sin egen tro. Så är det väl, va? Ja, nu är jag en pinkyrka. Nu borde alla ställa sig upp och vråla åt mig här. Men det gjorde ni inte. Nej, man blir inte salig på sin egen tro. Första bibelord vi läste, det säger Jesus själv. Ingen kommer till Fadern utan genom mig, säger Jesus. Det där är sanningen. Det här är vägen. Det här är sanningen. Och jag återkommer till det här. Det är faktiskt det här. En sanning är också att det går inte att ta rygg på någon. Och jag har pratat, jag har haft möjlighet till de lite äldre barnen i söndagsskolan också. Och jag har sagt till dem det rätt upp och ner. Att när ni känner att jag har en egen tro. Jag förstår och jag längtar efter att följa Jesus. Ta då ditt beslut. För att det är lätt att annars följa på någons rygg som man gör som riktigt lite. Mamma och pappa, det är en vän, det är en kamrat. Men det går inte att leva livet därigenom. För då börjar du snart att trava den vägen som denna människan går. Och det är inte din väg möjligtvis, troligtvis. Utan när det är unga eller medelålders eller äldre som kommer till insikt att jag längtar ju efter ett liv med Jesus. Ta ditt beslut. Säg ja till Herren. Jag vill bli frälst. Jag vill gå dopets väg. Jag vill följa församlingen. Jag vill vara med i församlingen. Delaktig i detta livet. Och då börjar man den här vandringen på ett gudomligt sätt faktiskt. Nu står det mitt papper här, kolla klockan. Oj. Ja. Jag tycker inte det är så farligt. Är det okej? Okay? Ja. Det är nu det här subtila, lite fina kommer in. Som Jörgen också berörde då för 2 veckor sedan. Med att höra Guds röst. Och på det sättet finna vägen. Och man kan få komma till hjälp första gången jag tror att jag upplevde det. Då tänkte jag kunna nämna det. Det är 1982. Jag var 18 år. Ja, stämmer väl, ja. Min syster Katarina var 12. Och hon och jag samtalade. Vi satt på en säng hemma om de här frågorna. Om en egen personlig övertygelse. Och hon brottades och hon ville söka frälsningsupplevelse. Alltså hon ville bestämma sig helt enkelt. Vi behöver inte ha så konstiga ord. Bestämma sig att följa Jesus. Och när vi hade samtalat en stund. Då kan man säga att jag fick för mig. Men jag tror att det var den heliga som viskade mitt öra. Slå på radion. Det är för väldigt konstigt. Det har jag knappast gjort någon gång varken före eller efter. När man sitter i ett samtal mellan 4 ögon. Men jag sträckte mig till en bänk där. Och jag sa till Katarina, vi ska slå på radion. Slå på radion. Och där är det ingen Maxröst. Han var då pastor i missionskyrkan här i Trollhättan. Och när radiokanalen stod på 90,6. Och det var slutet på hans kvällsandakt. Och när jag slog på radio så säger Inge Mack. Nu ska vi väldigt säga. Det måste vara Bleken eller Småland. Den här dialekten kan jag ju inte härma. Och så sa han, nu ska vi knäppa våra händer, sa Inge. Och så ska jag be en överlåtelsebön där du kan få vara med och följa med i min bön och göra den till din. Och så bad han och jag och Katarina följde efter i orden. Och tårarna rann på oss båda två. Och hon fick uppleva att Jesus var närvarande och den helige ande var i rummet. Och hon bärgad och frälst och fick uppleva ett möte där. Och även jag fick uppleva detta som ett tilltal från Herren. De här fina stunderna, vänner, de ska vi vara rädda om. Det här är guldkorn. Det här är inte det som bombarderar och smäller och brakar. Det här är det fina, fina som visar på Guds härlighet. Det är det som visar på att himlen har landat, vänner. Och då finns det, Bo Zetterlind har jag väl här, nästa bild. Morfar, du ska inte vara med längre nu. Utan du får... Jaha. Det var den, ja. Det var det i Bibeln jag skulle läsa naturligtvis. Jag började prata om, men jag gör det nu. Så att det är bibelförankrat. Markus 8. Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det här är ju ett svårt bibelord. Men det är alltså, du får lämna din egen väg som du hittar på. Men det är en underbar väg att ta sitt kort på sig. Nästa bild. Här är bilden över den här stilla stunden. Där vi knäpper våra händer själv eller tillsammans med någon. Och helt enkelt bjuder in Jesus. Och lyfter din egen blick mot frälsarens ansikte och börjar vandra. Nästa bild. Bo Zetterlind, han skrev en gång så här. Himlen har landat på ett grässtrå. Därför darrar det. Det är vackert. Oerhört vackert. Sista punkten, livet. Johannes 10, 9-10. Sedan sade Jesus, jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Det här är livet. Vad är det som ger liv över vår jord i alla former? Nu pratar jag om det jordiska livet. Vad är livgivande över hela vår värld? Vilket materia? Vatten. Vatten finns över hela vår värld. Utan vatten skulle inget liv, det skulle inte finnas. Det är det här som är utgjutet över jorden. Vattnet. Har ni tänkt på att det är samma vatten som vi från begynnelsen? Det är fantastiskt. Det är ett kretslopp. Vi dricker ett glas vatten. Vi får i det och får livgivande. Det går ut en del vatten genom andningen. Vi svettas ut vatten. Vi kissar ut vattnet. Sen kommer det tillbaka i kretsloppet. Ut i floder och sjöar och hav. Och sen dunstar det igen och upp i molnen. Och ner som regnvatten igen. Och jag dricker det igen. Och jag har haft riktigt tur så det är jag själv som har druckit mitt eget vatten. Några månader senare. Det är inget nytt vatten och det försvinner inte heller. Det bara finns här och gjort det sedan skapelsen, vänner. Det är samma H2O-molekyler. Fascinerande. Och det är en bild också som jag vet på den helige ande som är utgjutet över allt kött. Över hela jorden, över hela mänskligheten. Den helige ande som också då var med vid begynnelsen när det fysiska vattnet utgjuts över hela jorden. Och den helige ande, det är det som är byggstenet i livet. Och Jesus mötte ju någon som fick ta den här bilden väldigt kraftfullt. Johannes 4. Med den samariska kvinnan, eller samaritiska kvinnan. En samaritisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka, för hans lärjungar har gått in i staden för att köpa mat. Då säger den samaritiska kvinnan till honom, hur kan du som är en jude be om något att dricka av mig som är en samaritisk kvinna? För judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade och sa till henne, om du känner till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och de satt ju där vid Jakobs brunn och fick njuta det fysiska vattnet. Men det blev en bild på den heliga ande. Och det var ju Jesus som talade om sig självt. I Apostlagärningarna 2, där står det, utan detta är det som är sagt genom profeten Joel. Det kommer i gamla testamentet igen. Det var ju härligt. Och det ska ske de yttersta dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och era ynglingar ska se syner. Och era äldste ska drömma drömmar. I slutet på 70-talet så sjöng vi i ungdomskör. Herre, ge oss vatten. Kan ni? Herre, ge oss vatten. Ge oss vattnet som ger liv. Vi törstar efter dig. Kom till mig så ska du få att dricka. Kom till mig så ska du få att dricka. Är du törstig, kom till mig och drick. Vattnet som ger liv. Och det här handlar inte om ett glas vatten. Det handlar om den heliga andes kraft i livet. Han är vägen, sanningen och livet. Jag har försökt här nu en stund att peka på det fantastiska livet som Jesus är. Han är vägen, sanningen och livet. Känner du nu att det här är inte en väg jag går på? Eller du känner att jag kommer till en vägs ände? Det är inte meningen. Definition av en väg för mig är att du inte ser slutet på den. Annars är det ju en stump. Utan när man går på en väg så ser man inte slutet. Det är underbart. Ändå så vet du att den leder någonstans. Så är det i livet också. Den leder till en härlighet. Men du ser inte slutet. Är det så att du upplever detta? Eller att du blir vilseledd. Eller att du drabbas av något så att det är upp och ner. Du behöver hjälp. Då är det meningen att du ska söka hjälp. Jesus Kristus, Guds ord i bönen, men också av syskon. Och församlingen, vänner, det är det den är till för. Så då slutar vi. I fredag så hade vi smågrupp hemma hos Monica och Dan. Då läste vi det här. Jag tyckte, eller Agneta läste det. Jag tycker det var helt underbart. Det passade så fint. Jag vill avsluta med det. När vägen tar slut, du upplever ett slut. Gå dit du brukar gå. Dit där du vet att de samlas som också tror att Jesus är vägen vidare. Sluta till dem och be. Herre, tack för ditt ord. Tack för att du verkligen är vägen, sanning och livet, Herre. Herre, jag ber att det här skulle få hjälpa någon idag, Herre. Käre Gud, låt oss alla söka dig. Och få uppleva det fantastiska i leva med dig, genom dig, följa dig själv vägen, Herre. Och lova att tacka för detta i Jesu namn. Amen.